Här börjar Bara för en helg av Joanne Rock. Översatt av Elisabeth Essén. Inläst av Molly Kvist för Harlekin. Till alla drömmare. Heja er. Kapitel 1. Publiken på utomhusteatern i Brooklyn Bridge-parken höll andan under slutscenen i Linjelusta. Tana Blackstone var inget självklart val till rollen som Blanche Dubois. En femme fatale på väg mot sin undergång. Inte ens i den här yngre, skitigare 2000-talsversionen av pjäsen. Men Tana satte sin sista replik klockrent. Okända människor är alltid så snälla mot mig. Tana fladdrade med ögonfransarna mot läktaren som skulle lägga in stackars Blanche på psyket. De gick ut i kulissen medan de andra skådespelarna avslutade scenen. Man hade förberett uppsättningen i flera månader i väntan på att pandemin skulle släppa sitt grepp tillräckligt mycket för att publiken skulle våga komma. Med sitt korta CV hade Tana haft tur som fått rollen. De mer etablerade skådespelarna hade antingen lämnat staden eller skaffat sig andra jobb, medan Broadway höll stängt. Även hon hade varit nära att tvingas byta yrkesbana, men så hade den här chansen dykt upp. Bravo, viskade hennes kollega, en äldre man med buskiga ögonbryn och gråsprängt skägg, ett ögonblick senare när publiken brast ut i dånande applåder. Tack. Tana drog i sin kortkorta kjol, eller snarare Blanche. I den här versionen av pjäsen var hon en utbränd klubbtjej med en förkärlek för receptbelagda värktabletter. Det var kul. De förberedde sig för att gå ut på scenen igen och tacka för applåderna från den lilla entusiastiska publiken. Uppsättningen höll inte direkt Broadway-klass, men den var välregisserad och publiken hade uppenbarligen saknat teatern lika mycket som skådespelarna under pandemin. Tana jublade åt kollegorna medan hon väntade på sin tur. Hon var så ny i stan att hon inte ens varit på någon Broadway-audition, så hon kunde egentligen inte sakna det. Men hon hade gärna velat prova sina vingar. Hon hade en något okonventionell bakgrund som barn till professionella svindlare, men hade faktiskt spelat teater i hela sitt liv på grund av det. Som femåring följde hon med sin pappa som fräschade upp hittehundar och sedan uppgav att de var renrasiga när han sålde dem till intet ont anande köpare i välbärgade bostadsområden. Tana grät bittert varje gång något av hennes tillfälliga husdjur försvann, men hade lärt sig läsa av köparna och kunde ofta trösta sig med att djuren kom fram till kärleksfulla hem. Vid 10 års ålder hade hon kunnat få en Tony-statyett för sin återkommande roll som liten flicka som kommit bort, medan mamman länsade fickorna på människor som erbjöd sig att hjälpa det stackars barnet. Hon hade avskytt det, men föräldrarna hade hotat med fosterhem om hon inte gjorde som de sa. Så det var bara att bita ihop. Samma dag som hon fyllde 18 hade hon sagt till sin pappa att det fick vara slut med lurendrejeriet. Han skulle inte längre få profitera på hennes skådespelartalang. Nu önskade hon bara att hon kunnat fly det livet lite tidigare. För den där sista sommaren hemma hade hennes pappa iscensatt sin största bluff dittills. Och Tana hade inte anat att medan hon själv förälskade sig i en rik änkas son lurade hennes pappa av änkan allt hon ägde och hade. Numera spelade hon bara teater på teatern. När hon gick ut på scenen för att tacka för applåderna visste hon att hon äntligen hittat hem. Teatermänniskorna var hennes nya familj. Utomhuspubliken som bestod av unga familjer sittandes på picknickfiltar med barnvagnar bredvid sig betalade frivilligt för att se henne uppträda. Det var ingen som stal deras plånböcker. Äntligen hade hon något att ge istället för att bara ta. Hon blev alldeles varm i hjärtat när publiken visslade och hurrade åt henne. Hon gav dem slängkyssar och såg i sig deras uppskattning i ytterligare några sekunder medan hon lät blicken vandra över människorna som börjat resa sig från sina platser. Plötsligt föll hennes blick på en person som stod för sig själv mitt framför scenen, nära orkestern.